Hon var torparhustrun som gav fattiga och marginaliserade kvinnor en röst i den svenska litteraturen. Den lusige barfota ungen från Norrköpings fattigkvarter som erövrade ett helt land, trots ett liv fyllt av sorger och tragik. Du lyssnar på Litteraturväven, ett poddradioprogram från Oxelösunds bibliotek om gestalter ur litteraturhistorien. Idag berättar vi historien om Moa Martinsson, torparhustrun som erövrade ett land. Jag heter Jonas Ståhl. Johannesdal, sommaren 1936. Hon går barfota över de kvistiga trägolven i torpet på Johannesdal. Tänder en cigarett av märket Bridge och tittar ut genom stugfönstret. Utanför leker vinden genom äppelträd och prunkande blomster. Borta på Korpberget gungar tallskogen likt ett böljande hav. Skogen omsluter torpet där Moa Martinsson bott i 26 år med en halv mil till närmsta granne. I de dragiga väggarna sitter hennes livshistoria av umbäranden, tragik och korta ögonblick av lycka. Harry har somnat i kökssoffan och vaknar inte av Moas hamrande med pekfingrarna över skrivmaskinen. Mitt i vardagsbestyren har hon slagits av en tanke hon måste få nedskriven. Hon är i slutfasen av sitt arbete med sin fjärde bok Mor gifter sig. En levande redogörelse över hennes uppväxt. En hyllning till hennes älskade mor och alla arbetarkvinnor. En berättelse som senare kom att utvecklas till Mia-trilogin med de följande böckerna Kyrkbröllop och Kungens rosor. Moa slår sig ner vid sitt arbetsbord. Hon ser sig själv som barn i kvarteren runt Brycks ylleväveri i Norrköping under senare delen av 1890-talet. Inom sig kan hon höra dunkandet från de hundratals vävmaskinerna som göd ut över Kungsgatan från tidig morgon till sen kväll. Där inne slet hennes mor vid de dånande maskinerna för att få ihop till brödfödan. Hon var en av stadens tusentals fabrikskotor. En nedvärderande benämning på de kvinnliga industriarbetarna. Alla med bleka ansikten, dunkande huvudvärk av fabrikslamret och med klädtrasor inpyrda av väveriets sura lukt. Hon kan se dem framför sig, hur de med böjda ryggar vandrade hem genom stadens gator efter arbetspass på 10-12 timmar. Hon skriver om hur den utschasade modern såg till så att hon fick i sig rågmjölsgröten med sirapsvatten innan de två kröp ner för natten. Om styrfadern som flytt hemmet med parkfrida och söp upp vartenda öra han förtjänat. Hon skriver om sin mor, så ung hon varit. Men arbetets slit och fattigdomens nöd hade fått henne att åldras i förtid. Den ständigt gnagande oron för att klara dagen. Arbetarkvarteren härjades av svält, sjukdom och död. Kvinnorna var de som försörjde familjen, medan männen ofta satt på Skuljons krog, råa och våldsamma av spriten. Hon minns dagarna som fördrevs mitt bland arbetslösa män, fyllon, pojkligor och prostituerade. Tillsammans med sin mor och svärfader flyttade hon så många gånger att det blev omöjligt att minnas alla trånga skrymslen till lägenheter och lössbelamrade statarlängor hon bott i. Den notoriskt otrogne svärfadern som gjorde hennes mor och andra kvinnliga bekantskaper med barn. Som ständigt söp upp sin avlöning. Full och förbittrad slog hennes mor och aldrig kunde hålla fast vid ett arbete. Därav det ständiga flyttandet. Skolan gick hon bara i sporadiskt. Hon minns sina tre halvsyskon. Anna Kristina, Brita Alfrida och Lisa Victoria. Ingen av dem hade levt längre än 3 veckor. Den förbannade fattigdomen. Men inget höll samman människorna som misär.
Ur Kyrkbröllop. Vi borde inte ha väckt någon uppmärksamhet där vi gick. En man, en kvinna och ett barn. Men det gjorde vi. Folk såg närgånget på oss. Kanske var det min styrförs 2 veckors skäggstubb. Bötesfångar blev inte rakade i fängelset. Bara mördare och rånare och farligt folk. Min mors blekhet och min något underliga uppsyn över min styvfars konstiga utseende och hans lågmälda ton mot mor. Vi var en liten grupp som skilde sig från andra gatuvandrare den dagen. Fotgängarna på Drottninggatan i Norrköping såg bestämt i en vision den atmosfär av fattigdom, sjukdom och sorg som stod omkring oss. Själva var vi som en enhet. Vi hade enahanda bekymmer. Hemma i garderoben låg ett litet 3 dagars lik och mor hade inte till likkista. I affären ville de ha 5 kronor för kistan. Mor hade bara 4,50 och kunde inte mer. Han förlorade ändå, sa han. Jag tror han talade sant. Mina andra 2 systrar hade båda varit för tidigt födda och blivit begravna i en kimrökfärgad sockerlåda och ställda bredvid ett stort lik, så att inte gravöppningen skulle kosta något. Det var ofta sådana begravningar i Norrköping i min barndom. Barnvänligheten var mycket stor bland industrins folk. En dylik kista gick inte att ha till min syster som nu var död. Men sätta kistan bredvid en annan kista gick för sig. Om man gav dödgrävaren ett par kronor extra och talade vid de anhöriga till den vuxna döde. Min nu döda syster var döpt och fick inte begravas i en sockerlåda.
Moa Martinsson föddes i november 1890 som Helga Maria Svarts. Modern Kristina var en 19-årig ogift piga som blivit gravid med en man av finare börd. Kristina hade fått vad som kallades ett för allt. En summa pengar för att föda och uppfostra sitt barn ensam, avlägsna sig från sin pigplats och aldrig uppsöka fadern till barnet igen. Sina första levnadsår var Moa utakkorderad medan modern arbetade. Till en början hos morföräldrarna och senare bland annat till en kaféföreståndare som misskött henne så att hon drabbats av engelska sjukan. Men 1894 tar modern sin dotter med sig och flyttar till Norrköping. Där kom Moa att bli kvar tills hösten 1906 då hon reste till Stockholm för att utbilda sig till kallskänka. Efter utbildningen har hon dock svårt att få jobb i huvudstaden och återvänder till Norrköping. 1909 flyttar modern och styrfadern återigen. Den här gången ska de bli statare, lantarbetare som fick sin lön i mat och husrum hos en bonde i Ösmo utanför Nynäshamn, dit även Moa anländer 19 år gammal. Där träffar hon den reslige stenarbetaren Karl Johansson och blir gravid. Snart har hon flyttat in i Karlstorp och Johannesdal, där de bor tillsammans med mannens far och en inneboende skogshuggare. Moa, eller Helga som hon fortfarande kallade sig, ska bli torparhustru mitt i skogarna i Sorunda socken.
Ur brev till den danske författaren Martin Nexø den 1 november 1923. Bliv ej förvånad eller misslynt med dessa rader. Jag har nyligen läst er bok, Pelle Erövraren, och jag tackar eder. Det är den bästa bok jag läst i hela mitt liv och jag har trots min ringhet och fattigdom läst ganska mycket. Jag är en svensk arbetarhustru, har 5 söner, vilka alla går i skola. Den äldste 13, den yngste 8 år gammal. Själv är jag 33 år, min man är stenarbetare och är 10 år äldre. Vi bor 7 mil utom Stockholm, på halvön Södertörn. Vi rår med en liten stuga, ingen jord, och stugan ligger långt in i skogen. 1 mil till station, 1/2 mil till handelsbod. Här har jag bott i 15 år. När min man har arbete är han borta hela veckor. Han är god och duktig, men han dricker. Jag har legat här ensam och fött barn utan mänsklig hjälp. Jag har långa nätter vakat ensam vid mina gossars sjukbädd. De sista årens arbetslöshet har gjort vårt hem ännu fattigare och har ökat antalet lappar på mina gossars kläder och gjort deras kind blekare. Men jag vill säga eder, ni stora ädla människa, att jag aldrig, aldrig ville byta med en överklassfru. Må de leva i sin brödhimmel där hjärnan krymper och bukistret sväller.
Johannesdal, april 1925. Moa dukar undan efter sina 2 yngsta pojkar som tagit paus i leken för att äta frukost. Hon hör hur de stojande springer ner för stigen mot nya upptåg. Hon är numera mor till 5 pojkar. De äldsta är iväg på ärende. Mannen Karl är ute på arbete. Hon får själv rå om pojkarna och torpet. Ensamheten är dock hennes bästa vän. Då slipper hon Karls eldfängda humör, hans hårdhänta grepp och slag och alla de supröder han släpper hem och delar potatisbrännvinet med. Hur de super och kräks tills de alla slocknar vid köksbordet. I sin ensamhet kan hon sätta sig ner, läsa lånta böcker av Emil Zola, Martin Andersen Nexö, August Strindberg eller av anarkisten Pjotr Kropotkin. Men framförallt kan hon få tid till att skriva. Hennes första publicerade text är ett indignerat brev hon skickat till den syndikalistiska tidningen Arbetaren och dess spalt Kvinnan och hemmet. Det var inte tänkt att publiceras. Moa skämdes, hade svårt att sova. Men brevet blev starten till stående inlägg i Arbetaren och kvinnospalten som drevs av Elise Ottar Jensen, som menade på att Moa hade upprorsandan i blodet. Hon blev ett välkänt namn inom de syndikalistiska kretsarna, där hon debatterar för lika lön mellan könen och emot barndop och giftermål. Syndikalismen ger Moas liv ett innehåll mitt i allt elände med brödbekymmer, arbetslöshet och fattigdom. Hon engagerar sig i syndikalisternas lokala samorganisation i Nynäshamn och vid torpet anordnar hon arbetarmöten. Hon kallas för socknens bolsjevik. En vinter tiggde hon på lister åt de arbetslösa, maken Karl var en av dem, och krävde arbete åt folk i kommunfullmäktige, där hon senare blev invald för Socialdemokraterna. Hon beskrev sig själv som den yngste och fattigaste i fullmäktige. Men nu är våren på väg. Isen har börjat smälta på sjön Styran. Moa står utanför torpet och rör i den kokande bykgrytan med barnens lappade kläder. Förmiddagen har hon ägnat åt tvättbaljor och klädsträck. Pojkarna har hon inte hört på ett tag. Moa spanar ut över skogsranden som omsluter torpet, men varken Manfred eller Knut syns till. En stund senare kommer en gumma i rask takt mot torpet. Hon jämrar sig och gråter på farstutrappan. I sjön. De ligger i sjön, utbrister hon.
Ur Jag möter en diktare. Jag hörde inte mer. Jag rusade ner till sjön. Jag sprang genom buskskogen. Kjolen revs upp. Ärmarna slets upp. Jag kom ner till strand där det var folk. Jag såg ut åt isen. Ett par män hade dragit en båt ut över isen. Höll på med en bosshake. 2 svarta hål gapade i isen. 2 svarta hål. Jag sade ingenting. Stirrade i vanvett. Ville inte tro. De kom med dem. På i hast gjorda bårar. De lämnade dem hos mig. På golvet i kammaren låg de båda döda. De yngsta sönerna, 8-10 år. Här låg de nu. Röda rosor på kinderna. De kunde inte vara döda. De hade ju rosor under de slutna ögonen. De sov. Var de döda så måste jag dö. Ögonblickligen måste jag dö och följa dem. De skulle inte gå ensamma ned i jorden på kyrkogården i Sorunda. Deras far kom hem. Du skulle ha sett efter dem. Du har inget annat att göra, sa han. Nästa dag gav han sig iväg, men kom igen till begravningen.
Sockenborna kommer med blommor till torpet. Moas mor klär kammargolvet med granris, där pojkarna ligger i vita kistor, skänkta av socknen. Moa sitter hos Manfred och Knut nätterna igenom. Stearinljusen brinner vid dess sida. Hon väntar på att de ska vakna. Och länge skulle hon se dem komma gående längs med stigen upp mot torpet. När de lagts i jord övermannade sorgen henne och tårarna kom. Livet igenom skulle de 2 svarta hålen i isen följa henne. 2 svarta hål av grym, obönhörlig död. I byn sprids illasinnande rykten. Det sägs att Moa fått Guds straff för att hon inte är troende och vägrat döpa barnen. En del anser att det är rätt åt bolsjeviken på Johannesdal. Moa spenderar sin tid i torpet, rör sig ogärna i byn. men fortsätter skriva. Det enda som lindrar sorgen något. I tidningarna börjar hon signera sina texter med namnet Moa istället för Helga. Ett namn hon förälskat sig i från en av karaktärerna i den danske författaren Johannes V. Jensens bok Göken. Hon funderar på att lämna sin man eller emigrera till Kanada. I ett brev skriver hon att hon snart inte längre härdar ut. Livet är ett helvete på grund av sprit och råhet. Men Karl försöker sluta supa. Men döden kommer emellan och kräver sin skörd. I början av 1927 drabbas han av delirium tremens. Han hallucinerar och kan inte sova men vägrar uppsöka sjukhus. Den 14 januari hördes en hög smäll några kilometer från Johannesdal. Karl hade tagit sitt liv genom att spränga sig med dynamit. Kroppen, med huvudet bortsprängt, hittas av den 14-årige sonen Erik. Ett år senare skar barnens farfar halsen av sig. Moas nerver klarar inte mer och hon läggs in på Södertälje sjukhus. Men strax innan har hon debuterat med romanen Pigmamma som gått som följetong i den anarkistiska tidskriften Brand under ett års tid mellan 1928 och 29. En hyllning till alla proletärmödrar som i armod och kval leva sina liv, fördömda av all världens skenhelighet och glömda och förrådda av sina älskade. Boken Pigmamma hade refuserats av förlagen. Men för en summa av 75 kronor köpte Brand Moas första alster. När den kom i tryck hade det gått nästan 5 år sedan den skrevs. Och Moa kände sig inte till freds. Hon funderar på att stoppa publiceringen. Anser den vara larvig. För de senaste årens sorg, förtvivlan och gråt hade förändrat hennes författarskap. Var det hennes avgrundsdjupa lidande som fick henne att skriva bättre? Men lidandet skulle förskingras runt torpet då en ung, lungsjuk luffare knackade på dörren till torpet en tidig majmorgon 1928. Harry Martinsson var 24 år, 14 år yngre än Moa, och hade som sjöman rest jorden runt samt gått på luffen genom södra Sverige under flera år. Han skrev dikter och hade publicerats i Brand. I samma tidning hade han läst att Moa förlorat sin man. Harry och Moa hade mötts tidigare i Göteborg, då Moa skänkt sina sista 2 kronor till den fattige poeten. I ett brev innan sin ankomst till torpet hade han skrivit och frågat om han kunde få bo hos Moa en tid för att kunna koncentrera sig på sitt skrivande. Moa hade något tvekande erbjudit honom husrum, och nu stod han här vid torpet. Tillsammans kom de att börja skriva energiskt, läste varandras manuskript, kommenterade och sovrade. Den nya gemenskapen helade deras själsliga våndor och ur gemenskapen växte en passionerad kärlek. I oktober 1929 gifte de sig. Ur ett brev från Harry Martinsson till Moa 1929.
Om du vill dö, vill jag dö. Om du vill leva, vill jag leva. Jag och du. Du och jag. En tanke, ett blod, en gemensam lag. Adjö, älskade kära, kvinna och livsmoder, Harry. Din make, din man, din livskamrat, din älskare. Blodet som sjunger för dig, blodet som drömmer om dig. Kära, kära, kära.
...1929 medverkar Harry i diktantologin Fem unga tillsammans med Arthur Lundqvist, Erik Asklund, Gustav Sandgren och Josef Källgren. De var primitivister, dyrkade livet och den manliga sexualdriften. Moa var stöttande men skeptisk. Hon ansåg att männen hade poesin i testiklarna eller så led de av andlig diarré. Alla primitivister från Fem unga kom att vistas hos Harry och Moa i Johannesdal. Torpet blev under 1930-talet en litterär mötesplats för de nya unga proletärdiktarna. Och Moa accepterades av gruppen, men hennes påverkan på Harry var kanske inte bara till godo enligt dem. Artur Lundqvist skrev ett brev till Erik Asklund 1931 att det var synd att Harry inte kunde komma ifrån den där kvinnan. Det är inte omöjligt att hon kommer att förstöra honom så småningom. Kvinnor har ständigt förstört värdefulla män som haft en svag sida mot det feminina. Samma år debuterade Harry med diktsamlingen Nomad, dedikerad till Moa, vilket kom att bli hans stora genombrott. Han får snabbt en genistämpel över sig, anses vara ett diktarfenomen. Samtidigt arbetade Moa med en ny roman, men refuserades av flera olika bokförlag. Men Bonniers uppmanade henne att arbeta om den och gav Moa ett förskott på 200 kronor. Efter nästintill fullständig omarbetning lämnade hon in manuskriptet igen i mars 1933. 43 år gammal romandebuterar hon hösten samma år med Kvinnor och äppelträd.
Ur Kvinnor och äppelträd. Sally har krypit in i sin lilla kammare, ligger på en bädd på golvet och vrider sig och stönar. Känner det obönhörliga närma sig. Födandet har nyss börjat och fristerna är långa, men smärtorna är ännu längre. På sina knän kryper hon ut i stugan och lägger ved i spisen. Ty marsnatten är kall och den glående månen värmer knappast. Inte heller de tunna täckena över de små som sover i stugan. Nytörn. Hon skriker långt ner i bröstet, hest lik en döende. Det sliter i korsryggen, svetten lackar, kroppen kommer i darrning. Hon tar ned med handen. Nej, ännu ej. Det går långsamt, går sakta, stönar hon. Nyfrist. Hon kryper efter tråd och sax och rena trasor och lägger bredvid bädden. Ellen kommer inte förrän imorgon. Inte förrän imorgon. Ni igen, helvete förbannelse, hjälp mig. Hon skjuter knytnävarna mot varann över underlivet. Spjärnar med fötterna mot väggen, skriker hest, tyst, långt ner i bröstet. Nyfrist. Hon känner ner med handen. Så långt, milde Gud, och inget vatten kommer. Hon känner hur hinnan om fostret spänner i blygden. Ursinnig, galen av smärta reser hon sig sittande. Sliter med fingrarna i fosterhinnan. Den är seg och stark. Äntligen tränger det fram ur en skälvande kvinnokropp, följt av blod och slem och fostervatten. Tränger fram och kräver plats. Ett nytt liv. Liv. Ty en gäll liten stämma skriker vilt så fort jorden nås. Sally reser sig till hälften, vänder om den lilla nyfödde. Ty med ansiktet mot jorden föds människan. Det tillkommer henne själv att sträva upp mot rymderna. Och hon strävar mot rymderna, men jorden tar henne ändå.
Kvinnor och äppelträd handlar om vännerna Sally och Ellen. Båda släktingar i tredje led till självmörderskan mor Sofie. Både Sally och Ellen har många likheter med Moa själv. De växer båda upp i Norrköpings arbetarkvarter. De har försupna karar och slåss mot fattigdomens förnedring. Litteraturvetaren Ebba Witt-Brattström menar i sin avhandling Moa Martinsson att Kvinnor och äppelträd huvudsakliga tema är moderskapet och dess huvudperson är kvinnokroppen. I inledningen av romanen badar mor Sofie i bykstugan. Hon står naken, med bröst som två små lösa påsar efter att ha diats av 15 ungar. Magen med hudbristningar från alla födslar beskriver Moa som livets egen runsten. Knut vid knut, ärr vid ärr, med stora, breda, skimrande strimmor här och där. Moa skildrar arbetarkvinnans vardag och verklighet med kvinnomisshandel, fattigdom, födslovåndor och kvinnlig sexualitet. Moa gav fattiga och marginaliserade kvinnor en röst i den svenska litteraturen. Romanen gick även i polemik mot de fem ungas patriarkala driftspoesi. Kvinnor och äppelträd togs emot med viss skepsis av den svenska kritikerkåren. En kvinnlig recensent i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning beskrev Moa som en vildfågel med starka slag och skärande skri som gör andra kvinnliga författare ointressanta och tama i jämförelse. Moa Martinsson var ett nytt författarnamn att räkna med. De manliga kritikerna hade svårare att ta till sig boken. Vissa var rent utav förskräckta. I Svenska Dagbladet fick recensenten kvällningar av förlossningsscenerna och tyckte att romanen dominerades av underlivssynpunktens skvaller och drift. I Dagens Nyheter var recensenten utled på proletärromanernas vältrande i bakgårdarnas elände bland råttor och snusk. Varför rotar det fula och dåliga när det finns så mycket skönt och gott att glädjas åt, frågade han sig. Tidningen Arbetet kallade romanen för en havande kvinnas köttfrodiga fantasi. Från start hamnar Moa i skuggan av sin man. Många misstänker att han ligger bakom hennes romaners innehåll. Har Moa, möjligen av misstag, råkat nypa fast manuskriptrader från sin makes utkast? Att Harry skulle spelat en större roll för Moas litterära utveckling än vice versa var den allmänna åsikten bland kritiker och litteraturvetare fram till Ebba Witt-Brattströms avhandling 1988. Men Harry själv skrev ett brev till Tor Bonnier i mitten av 30-talet. Glöm aldrig att Moa är en gestalt. En gestalt för sig och gestalten bakom mig. Trots det sågs Moa länge som ett smärtsamt störningsmoment för det manliga geniet Harry. Hennes personlighet och författarskap passade inte in i finkulturens snäva ramar.
Brev 13 juli 1938. Jag vill ha med enkelt vettigt folk att göra och inte med denna sliskiga jordfjantar som skriver och skriver och är så estetiska att jag får magplågor.
Själv kallade sig Moa för diktarslampan i dikt och brev. Redan som 19-åring hade hon skrivit en dikt som beskrev henne själv som diktarslampa av tredje klassen i torparståt och med jordgråa fula rader. Skulle hon inte se löjlig ut bland samtida diktarhögheter? Dikten publicerades först 18 år senare i diktsamlingen Motsols. Hennes brist på utbildning plågade henne, men samtidigt hade hon en stark tro på sig själv och sitt språk. Hon var väl medveten om sina brister, att hon hastade när hon skrev, att den inpräglade östgötskan hämmade henne och hur hon hela tiden fått slita med gammelsvenskan hon lärt sig i skolorna som barn. Men hon vet att hon kan skriva. Det kan ingen ta ifrån henne. I ett brev från 1940 anser hon att det bara är hon själv som skriver intressanta böcker här i landet. När kritikern Stig Ahlgren uppskattande vill uppta Moa bland landets skrivande män efter att ha läst hennes roman Drottning Grågyllen roas inte författaren själv av jämförelsen.
Ur brev till bror Eive på förlaget Tiden, senare delen av 1930-talet. Jag anser det vara det sämsta betyg jag kan få. Ty jag är mig själv och jag är först och främst kvinna när jag skriver.
Under 1930-talet kom Moa att ge ut 7 romaner och en diktsamling. 1934 reser hon till Moskva på en internationell författarkongress tillsammans med Harry. Där träffar hon en av sina förebilder. Maxim Gorki. Och hemma i Sverige har torpar hustrun från Johannesdal, socknens bolsjevik, genom sina böcker blivit ett namn i var mans mun. Men bakom de litterära framgångarna kämpar både Moa och Harry mot depressioner och sjukdom. Harry läggs motvilligt in på sanatorium för sin tuberkulos och Moa plågas av magsmärtor. Äktenskapet påfrestas av makarnas ohälsa. Under en av sina depressioner flyr Harry från torpet och är borta under en månads tid utan att Moa vet var han befinner sig. Och hon blir desperat. Efterlyser honom i radion. Hon intalar sig att Harry är förvirrad. Det måste han vara, för så här grym har han aldrig varit förut. I allt elände upptäcker Moa att hon är gravid. Så fort Harry nås av nyheten återvänder han till torpet. Men Moa får missfall. Och sorgen stärks av att hon får veta att Harry varit otrogen. Ett svek hon inte kan glömma. Kanske är det Harrys otrohet som får henne att i romanen Kyrkbröllop från 1938 att utbrista "Lita på en kar, man skulle ha stryk". Under sina sista år tillsammans slits Moa och Harry mellan kärlek och förtvivlan.
Ur brev från Moa till Harry. Södertälje lasarett, 7 juni 1937. Älskade, Ja, jag är inte bättre och inte sämre. Men så trött. Och jag börjar bli så ledsen. Jag ser att allting är möjligt för mig. Vad jag tar mig till med. Livet är väl värd en dylik möda. Jag vet inte. Min värld har alldeles brutit samman. Allt är snart ingenting. Det är du, älskade. Men du är också trött. Det är så ljuvligt ute. Hemma går du. Här sitter jag i sängen. Med smärtor, med ångest. Kära älskade make. Du är min enda vän på jorden. Den enda på jorden. Försök att förstå mig. Förstå min sorg. Mina tvivel och min kärlek. Någon gång ser jag klart. Och då tror jag. Tror på dig. På mening. På lycka för oss. Kanske är vi lyckliga varje dag fast vi inte förstår det. Kanske är lyckan så här.
1939 flyttar Harry ut från torpet och året därpå skiljer de sig. Moa ska fylla 50 år och är åter ensam på torpet. Men med viss syrlighet kan de konstatera att de vardagliga bestyren inte blir något problem. Då Harry inte gjort ett handtag under sina 11 år i torpet annat än att lekt med pensel och skrivit några böcker. Sönerna hjälpte henne med jordbruket, men ensamheten kändes stundtals som ett helvete. Vanvettigt längtade hon efter Harry. Men samtidigt kom hon att bli en av de mest lästa och älskade författarna i landet. Hennes böcker ges ut i billiga folkupplagor som även de fattiga arbetare hon porträtterar i sina romaner har råd att köpa. Och Moa tappade aldrig fotfästet. Berömmelse och ryktbarhet kunde inte rubba hennes samhällstillhörighet. I mitten av 1940-talet växte en vänskap fram mellan Moa och revykungen Karl Gerhard. Tillsammans turnerade de genom landet. Moa föreläste och Karl Gerhard sjöng kupletter, skämtsamma och satiriska sånger. Moa kom att bli en oerhört populär talare och kunde trollbinda sin publik med historier från sitt liv och författarskap. Karl Gerhard, som sa sig vara förälskad i den förtrollande tokan, jämförde Moa med Winston Churchill när det gällde talets konst, med en skillnad. Moa läspade inte. När hon inte var ute och turnerade isolerade hon sig på torpet. Hon är led på människor. Sa sig hata dem därför att hon älskade dem så oerhört, men alltid blev besviken.
Ur brev till överste Karl Åhrman, 30 september 1944. Jag är ett irrationellt element i er värld. Driven av 1000 impulser, ibland brinnande, ibland gripen av outsäglig leda vid allt, allt. Efter lång isolering blir jag sanningssägare.
Men helt ensam var hon inte. Besökarna kom i stridström till torpet. Karl Gerhard i limousin och klackskor. Författarkollegor som Marika Stiernstedt, Barbro Alving och Haldo Laxness dinerade tillsammans med Moa i trädgården. Prins Wilhelm skjutsades till torpet av privatchaufför och Bertolt Brecht repeterade med skådespelerska Naima Wifstrand till den svenska uppsättningen av Mo Courage och hennes barn i Moas trädgård. Och 1952 hyllas Moa av statsminister Tage Erlander för sina böcker. Men under de inledande åren av 1960-talet började hennes hälsa att vackla. Under flera månader låg hon sjuk i feber och värk i torpet där hon bott i över 50 år. Hon tappade håret och tänderna. Händerna värkte så hon inte kunde skriva. In i det längsta vägrade hon att lämna torpet. Men från sommaren 1963 vårdades hon på lasarett. 73 år gammal dör hon den 5 augusti 1964. Efter sig lämnade hon över 20 romaner, memoarer och essäsamlingar om människor på samhällets botten. I Dagens Nyheters epilog, dagen efter Moas död, kunde man läsa att som ingen annan i vår litteratur hade hon förmågan att tvärs genom yttre förfall alltid se människan hos de gestalter hon skildrade eller mötte. Hon hade en levande medkänsla som aldrig försvagades av konventionella hänsyn. Ett modershjärta som ingenting kunde skrämma.
Ur brev till Carl Gerhard, 16 juni 1949. När jag tänker på vad jag gått igenom, att jag lever, att jag inte är galen, alla ynkryggar och brutala jävlar som jag haft med att göra och 5 barn att försöka hålla liv i före jag var 25 år. Ja, det var en skola som många av Sveriges professorer skulle ha gått av. Men så har jag blivit rätt nonchalant, gentemot företeelserna också. Ibland nästan suverän och rent otäck. Min utveckling har inte blivit helgonets precis. Åtminstone inte det vedertagna. Men inte ett mänskligt är för mig främmande. Mitt sinne är ungt, som mina barnbarns, och gammalt som den första kvinnans. Mitt sinne är trots allt rent på något sätt.
Du har hört Litteraturväven avsnitt 7 om Moa Martinsson, ett poddradioprogram från Oxelösunds bibliotek. Text och inläsning av mig, Jonas Ståhl. Texter och brev av Moa Martinsson lästes in av Beatrice Berg. Och Harry Martinssons brev lästes av Dick Lundberg. Källor och litteraturlistor hittar du på vår hemsida koordinaten.se. Nästa avsnitt av Litteraturväven handlar om Paul Andersson.